och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. I den här podden så intervjuar jag Hanna Neret som är en fotograf som jobbar både med barnfotograferingar och familjefotograferingar men också gör fantastiska kreativa fotokonstbilder. I avsnittet så pratar vi om hur allt började för henne, hur hon går tillväga för att göra sina spännande bilder och hennes bästa tips ifall man vill bli bättre på avancerad redigering. Och det här avsnittet finns ju nu ute både på YouTube, på Fotopoddens YouTube-kanal, så om du är och tittar så får du jättegärna lämna en kommentar här nedanför så jag vet att du tycker det är kul med videopodden. Och om du lyssnar får du jättegärna gå in och prenumerera på Fotopoddens YouTube-kanal ifall du vill se fler avsnitt i framtiden. Här kommer min intervju med Hanna. Hej och välkommen till Fotopodden, Hanna. Vad roligt att du kunde vara med.
Hej Maria. Ja men superkul. Det är ju jättehedrande att få en sån här inbjudan. Så tack för att jag får komma.
Ja men jättespännande. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och hur du började fotografera?
Ja men absolut. Hanna Neret heter jag, bor i Täby utanför Stockholm med mina två barn och min man. Jag är inte fotograf till yrket faktiskt, utan jag gör det lite grann vid sidan av, så jag jobbar som IT-konsult egentligen. Men sen 2020, så i ja, men ganska precis 3 år nu då, så kör jag också ett litet fotoföretag vid sidan om. Jag fotar familjer och barn framförallt. Jag är också lärare i bildredigering på Modeskeppet. Och framförallt så gillar jag att skapa väldigt kreativa, lite mer konstnärliga bilder som jag också tävlar med.
Jag fick ju höra om dig första gången i förra året när det var foto-SM. Då du kom väldigt långt med flera bilder var det va?
Ja, det gick ju jättebra. Jag kom hem med 7 medaljer, var det 8 medaljer om halsen tror jag till och med.
Ja. Ja, men det är ju superimponerande.
Ja, men det var ju helt, jag nyper mig fortfarande i armen. Helt galet.
Jag tänker att vi ska komma mer till sånt sen. Men hur började du att fota och kom in på bildredigering och sånt?
Min fotoresa började väl egentligen när jag var mammaledig med min äldsta son, som idag är 7, så ganska precis 7 år sedan. Då hittade jag en kurs på Fotografiska för föräldralediga i hur man använder systemkamera.
Vilken fantastisk resurs.
Ja, men det var helt fantastiskt. Och du som precis har varit föräldraledig vet ju säkert att det finns jättemycket aktiviteter för föräldralediga. Men de handlar allihopa om barnet. Det är babyrytmik och babysim och babyteater och öppna förskola och allt sånt där. Så jag var så glad att jag hittade någonting som handlar om mig. Det är ju inte så att en bebis behöver speciellt mycket stimulans och sådär.
Men det var
jättebra. Då var vi 9 mammor och en pappa som var där med våra bebisar. Och så kunde man liksom sitta och amma eller byta blöja eller vad man nu behövde göra. Samtidigt som läraren gick igenom grunderna i hur man fotar med en systemkamera. Då. Så det var väldigt liksom avslappnat och ja, men jättebra på alla sätt och vis. Och jag hade köpt en systemkamera kanske, kan det vara 6, 7, 8 år tidigare. Men du vet den där klassiken, man tror att det är utrustningen som gör bilderna och inte att man måste lära sig använda den också. Så den blev ju mest liggande i en låda. Men när man sen fick barn, då hade jag ju plötsligt väldigt stor motivation att lära mig fota. För då hade man ju ett motiv som kändes väldigt viktigt att få för eviga då.
Ja, men verkligen.
Så det var väl den allra första starten. Och sen så tog det väl inte riktigt fart. Jag började väl fota sonen lite grann då. Men det var egentligen under min nästa mammaledighet som det verkligen tog fart. Då, för då gick jag en fortsättningskurs. Och då fick vi dels lära oss att fota helt i manuellt läge. Så man fick en helt annan kontroll på kameran. Vi fick prova på studiofoto som jag blev väldigt hooked på. Och vi började prata om bildredigering. Och det var väl den första gången jag provade på det då. Så där någonstans slog det liksom klona i mig.
Var det också som en föräldraledighetskurs som var precis.
Ja. Det var det. De finns säkert kvar. Den här andra kursen var på Folkuniversitetet om jag minns rätt. Så det är ett stort tips till alla som är föräldralediga och intresserade av att fota. Ja, men superbra grej verkligen.
Ja, men verkligen. Okej. Och vad hände sen då?
Ja, men då blev jag lite nördig då. Jag uppgraderade min kamera och började köpa lite nya objektiv. Jag hittade några gamla studioblixtar på Blocket. De var helt uråldriga, gamla Elinkrom, men de funkade. Så de köpte jag och satte upp någon enkel liten studio i ett förrådsutrymme här ute på tomten som fortfarande är min studio. Även om jag uppgraderat utrustningen lite grann sedan dess då. Och sen så började jag verkligen nörda ner mig och lära mig så mycket jag kunde. Jag blev medlem på Moderskeppet, lärde mig en massa där, jag tittade en massa på YouTube. Jag gick någon mer kurs tror jag, om jag minns rätt. Du, det var ju ett tag sedan nu, men studiofoto, ja, jag gick en kurs i studiofoto också över en helg. Och började egentligen mer eller mindre tvinga alla mina kompisar med barn att komma över, så jag fick öva på att fota dem och deras barn. Och det var ju jättebra. Det var ju det bästa läroresan man kunde ha, för det var ju ingen press på något sätt. Jag hade inte lovat någon några fina bilder, utan jag ville ju bara öva. Och alla var ju snälla och ställde upp och fick lite bilder på traven då. Mm.
Säkert väldigt uppskattat av många.
Ja, men det var ju det, absolut. Det var ju en kul grej och de flesta barnen tyckte också att det var roligt. Mm. Och någonstans längs resan så började jag väl inse att ja, men nu är jag faktiskt ganska bra på det här och mina bilder håller nog måttet om jag jämför med andra professionella fotografer som jag ser på sociala medier och så. Och så var det väl fler som började hinta att du ska inte ta betalt för det här nu då. Du kan ju faktiskt fota. Så hösten 2020 så startade jag mitt lilla företag då. Och det kanske kan låta konstigt att det var mitt under pandemin som jag drog igång. Men för mig var det faktiskt lite av en möjliggörare. Jag som då har ett annat heltidsjobb fick ju plötsligt, när man började jobba hemma istället för att pendla nästan två timmar om dagen.
Just det.
Så fick jag ju väldigt mycket mer tid. Och den tiden kunde jag då lägga på mitt fotande i alla former.
Ja, vad kul.
Så på den vägen är det.
Hur gjorde du för att få in kunder där i början då?
Många av dem är ju fortfarande mina kompisar som var här i början och har liksom blivit riktiga kunder med tiden. Och även andra bekanta, alltså deras kompisar, kollegor, grannar. Ja, men det är mycket så word by mouth kring det då. Jag annonserade väl lite grann på sociala medier där precis när jag startade upp. Så att det är ju en del främlingar också. Men i och med att jag bara gör det här i väldigt liten skala vid sidan av mitt vanliga jobb så har jag ju inte tid att ta så mycket kunder, så att min pott fylldes upp ganska snabbt ändå.
Just det.
Så det är väldigt mycket vänner och bekanta och bekantas bekanta som är mina kunder.
Ja, just det. För om man tittar på många av dina bilder som du har på sociala medier och sånt, så är de ju väldigt kreativa. Så hur kom du in på det?
Ja, men någonstans där vi pratade om bildredigering på den där kursen då för 5 år sedan, så började väl inse att det här tycker jag ju är ganska spännande. Det är kul att använda kameran och själva fototillfället, men jag är nästan mer lockad av efterbearbetningen, att verkligen få den att bli någonting speciellt. Så jag började ju fatta att det var ju Photoshop som var grejen om man ska gå åt det hållet.
Just det.
Så det har jag ju lagt otroligt mycket tid på att lära mig då. Och jag började egentligen skapa en bildserie. Jag minns inte riktigt hur jag kom in på det här faktiskt. Men jag blev väldigt inspirerad av bilder jag såg som har lite så vintage-känsla. Så folk i lite gammaldags kläder, bilder som kanske ser lite ut som gamla foton. Mycket sån äldre rekvisita. Så det började jag skapa lite själv hemma med mina söner och min man som modell. Och det utvecklades till en hel bildserie som jag kallade för The Vintage Family. Där jag sätter in dem i olika situationer, allt från att någon satt och läste eller att man lagar mat eller lite så vardagliga situationer, men med väldigt vintage look då.
Var du också med på de bilderna då eller?
Ja, men ibland. Några av dem är jag med på också. Så det var ju en rolig grej att göra tillsammans hela familjen. Jag hoppas att de också tyckte att det var kul. Det kanske bara var jag som tyckte, men de gick med på det i alla fall. De ställde upp. Ja, nej, men så där någonstans började jag inse att jag tycker att det är kul att jobba mycket med storytelling i mina bilder. Och de bilderna så började jag också lägga upp då på Instagram och andra sociala medier och fick väldigt mycket positiv feedback kring dem. Och det blev väl en positiv spiral kring det och kände att men det här är nog kanske det både som inspirerar mig och som uppenbarligen andra verkar uppskatta också. Så att det var väl lite startpunkten. Och sen allt i och med att jag lärde mig Photoshop bättre och bättre så kände jag också att min kreativitet blev mer och mer obehindrad.
Just det.
Kan man använda Photoshop så kan man skapa det mesta. Det spelar liksom ingen roll hur galna idéer jag får. Jag vet att jag kan få till det. Jag är inte begränsad av det jag kan fånga i kameran. Så då blev ju också idéerna större och bredare och fler på något sätt.
Vad roligt.
Ja, men det har varit en jättespännande kreativ resa och jag har märkt att jag mår väldigt bra när jag får ägna mig åt just den delen av det hela. Få vara kreativ och få skapa någonting.
Jag har ingen bra källa på det, men jag hörde på någon podd jag lyssnade på att de pratade mycket om att det finns studier som visar att man mår bra av att liksom producera och vara kreativ istället för att konsumera, alltså sociala medier eller något annat. Så det tror jag säkert kan stämma, för det låter ju logiskt liksom.
Men det tror jag också, absolut. Sen är kanske inte alla lagda åt det hållet då, men har man en kreativ sida så absolut, det tror jag. Och för mig tror jag också att det är en bra balans i och med att jag har ett som vanligt kontorsjobb där jag jobbar mycket med business-sidan av hjärnan, så är det också en väldigt bra balans att få aktivera den kreativa sidan och göra det.
Men för om man tittar på dina bilder, det är ju inte bara liksom lite Photoshop, utan man, det är ju snarare mer åt alltså fotokonsthållet. Så hur gjorde du för att bli så bra? För jag vet ju att många tycker att Photoshop är ett väldigt stort program och att, ja, men att det är svårt att lära sig mer än bara grunderna. För det är ju ändå en väldigt kort tid som du har utvecklats väldigt fort på.
Ja, för min del, jag har ju aldrig varit rädd för teknik. Jag jobbar ju med IT och har alltid haft ett stort intresse för datorer och teknik och mjukvara. Jag har kodat liksom när jag gick på universitetet och så. Så att det finns väl någonting naturligt där då, att jag inte tycker att det är så läskigt i sig. Men sen handlar det ju om att stycka elefanten, att ta saker, en sak i taget och inte försöka lära sig allt på en gång. Och jag menar, jag tycker att jag är ganska bra på Photoshop, men jag kan ju inte ens en tiondel av alla funktioner som finns där. Man måste inte kunna allt, utan man får ju lära sig det som man själv har nytta av då.
Ja,
så att för mig har det nog bara handlat om att jag hittade en passion, och det är ju ganska lätt att lägga tid på någonting som man tycker är väldigt roligt. Då blir det ju inte som att man ska lära sig och det är något jobbigt, utan det är ju tvärtom bara kul att få sitta och titta på. Ja, men jag satt när jag pendlade till jobbet, satt jag liksom på tåget på morgonen och tittade på olika YouTube-videor på redigering och sådär. Så, det var väl bara något som kom ganska naturligt, tror jag.
Det låter ju väldigt mysigt, tycker jag. Jag personligen tycker att det finns ju inget bättre än att så här, förlora sig i någonting man är intresserad av, eller något kreativt.
Och jag vet inte hur du känner som också har blivit förälder, men när man har barn, det är så lätt att man går upp i sina barn, och för mig har det varit så viktigt att ha någonting som är för min skull och som jag mår bra av och som inte bara handlar om familjen och mina barn. Så jag tror att tajmingen på det här har också varit ganska perfekt i och med att det startade samtidigt som jag fick barn och haft mycket mindre tid till mig själv och mina hobbies.
Ja, men verkligen. Och också att det blir ju fina minnen även för er familj med sådana fotoprojekt och sånt. Så det är ju verkligen så här win-win, att du får ut något och er familj får någonting av det och så.
Ja, men verkligen.
När du har fotokunder, hur balanserar du det med att ha ett annat jobb? För det vet jag att många lyssnare också håller på med eller funderar på eller så.
Jag fotar bara på helger, vilket jag tror det gör ju saken enklare för mina kunder också, som också antagligen har vanliga jobb i de flesta fall. Och det är ju kanske inte så roligt om man är fotograf på heltid då, då vill man ju kunna jobba normala tider. Men gör man det på sidan av som jag då, så är det ju nästan en förutsättning för att det ska fungera. Så helgmorgnar brukar vara jättebra. Då kör man en timme och sen så är man klar med det. Kan man gå hem och sitta sig och redigera lite grann på kvällen sen.
Just det.
Det jag fotar för kunder är egentligen raka motsatsen till det jag gör i mitt eget kreativa skapande. Då. Där är det väldigt mycket in the moment, springa runt på en äng och ha kul tillsammans, försöka fota barnen när de leker med föräldrarna eller ge dem olika uppdrag så de tycker det är roligt, så att de ser lite glada ut. Nästan ingen redigering på det. Jag slänger på lite min egen look i Lightroom då, men sen är det väldigt lite, förutom städa bort någon stor kråka. Men det mesta där händer ju i kameran, där och då. Så att där är det mer upplevelsen i sig som jag tycker är kul. Jag gillar att jobba med barn, tycker det är väldigt kul med den utmaningen att de är helt oförutsägbara och man får locka och lirka. Man kan inte säga åt dem att ställa upp sig och posera på ett visst sätt och se glada ut. Det går ju inte. Utan man får hitta sina sätt.
Nej, precis.
Så jag gillar den utmaningen. Så att jag tycker att det är väldigt kul de där timmarna jag lägger, och då blir det ju också någonting man ser fram emot snarare än någonting som är utanpå mitt vanliga jobb och känns som något jobbigt.
Just det. Jobbar du med bildvisning och så, eller kör du med webbgallerier, eller hur blir det efter fotograferingen?
Jag kör bara med webbgallerier, och det har ju att göra med att jag vill, den lilla tid jag kan lägga på fotografering, den vill jag maximera till det jag tycker är kul, alltså själva fotograferingen.
Just det.
Hade jag jobbat heltid och försökt mig som fotograf, då hade jag nog jobbat mycket mer med bildvisningar jag säljer ju till exempel inga trycksaker, inga tavlor eller prints eller någonting sånt, för jag har inte tid, jag vill inte sitta och lägga tid på att administrera det. Även om det säkert hade kunnat generera mer försäljning, men jag gör ju det inte för pengarna, så. Så för min del är det mycket viktigare att få lägga tiden på själva fotograferingen. Mm. Så att då kör jag helt enkelt webbgalleri, det kunderna får välja.
Ja, det var jättebra. Jag tänker att man får göra det som passar för en själv liksom, i ens företagande och ens förutsättningar. Och, alltså, ja, whatever floats your boat, blir, alltså, det är ju toppen.
Absolut.
Jag tänker också att olika kunder kanske också vänder sig till olika fotografer om man kanske vill ha en liksom, mer digitala bilder eller kanske vill gå till någon som har en lite mer allt i allo lösning eller vad säger man, med produkter och tavlor och sånt där.
Precis, det tror jag absolut.
Men händer det att dina kunder efterfrågar de här mer sagobilderna eller är sådana redigeringar eller så?
Ja, det är folk ibland som hör av sig och frågar, men tyvärr så känner jag att det tar för mycket tid att skapa sådana bilder för andra. Dels tror jag, nu kanske jag gör antaganden här som jag inte har fog för, men jag tror att det är ganska svårt att ta betalt för att motivera den tiden som man ska lägga ner. Det skulle behöva bli ganska dyra bilder då. Men också för att jag, som sagt, återigen då, tiden är ju min begränsning och jag vill inte lägga så många timmar på att skapa någonting som någon annan ska styra och ställa hur det ska se ut, utan då lägger jag hellre den tiden på mina egna bilder där jag har full kreativ frihet då.
Just det.
Så vi får väl så känner jag nu, sen får vi väl se om det håller i sig eller om jag kommer på andra tankar då, så småningom, vi får se.
Ja,
men just nu så gör jag inte det för någon annan än för mig själv.
Nej, jag har faktiskt varit väldigt imponerad över de fotograferna som jag har pratat med som erbjuder det till kund, just för att det känns som att man, eftersom det är så mycket tid inblandat i det, att man behöver ta ganska bra betalt och att det känns, det kanske är en förutfattad mening från min sida att ja, men det är svårt att hitta kunder som är medvetna om liksom, omfattningen på tiden man lägger ner på något sätt.
Det tror jag också. Jag tror inte gemene man förstår hur lång tid det tar. Sen ska man ju säga att det blir ju lättare och lättare i och med att den tekniska utvecklingen går framåt. Photoshop blir ju smidigare och smidigare och AI kommer med stormsteg här. Så att kanske att situationen ser helt annorlunda ut om bara några månader eller något år.
Ja, men precis. Då kan du bara trycka på en knapp och sen så har du en sån bild.
Ja, men typ. Det är nog ungefär så det kommer bli, tror jag. Och sen det är klart, man kan ju säkert hitta sätt att industrialisera det lite grann och ha färdiga bakgrunder som man erbjuder att klippa in barnen i till exempel. Man behöver inte allt från scratch då. Så det finns nog absolut sätt att få den affärsmodellen att funka, men ja, jag är inte riktigt där att jag känner ett sug efter det.
Nej,
just nu då.
Det beror ju på vad som passar och vad man föredrar helt klart. Men och har du några planer på att skala upp och gå ner i tid eller är du nöjd med hur balansen är nu med jobb och fotande och så, om man får fråga?
Ja, det får man. Det är väldigt många som frågar när ska du bli fotograf på riktigt då, Hanna? Men nej, det svaret är nog aldrig faktiskt. Jag trivs för det första väldigt, väldigt bra med mitt jobb. Jag har ingen som helst längtan därifrån.
Nej.
Och sen tror jag inte att fotograf som yrke skulle passa mig riktigt heller. Jag gillar att ha kollegor som jag får träffa på kontoret varje dag. Och jag gillar att vara en del av ett sammanhang. Så jag tror att fotograf är ju lite av ett ensam yrke i de flesta fall. Ja, jag tror inte det skulle passa mig. Så att, nej, jag är väldigt nöjd med den balansen som jag har just nu.
Jag är ju en av dem som alltså fram till ganska nyligen haft foten kvar i ett annat jobb med timvik och så. Alltså just för att det du nämner med sammanhang och kollegor och en stadig lön och sådär. Så jag tycker verkligen det är, jag tycker det är intressant att prata om, för det är inte så att man heller måste bli, alla måste ju inte bli heltidsfotografer heller liksom.
Nej, visst är det så. Det är ju verkligen ett yrke som fungerar att driva vid sidan av om man vill, om man trivs med det.
Precis, exakt. Det som är så bra är väl också när man liksom lyckas göra det och för då alltså man, eftersom man lägger ner tid på det oavsett om man jobbar heltid eller inte, så behöver man ju samtidigt där ta ordentligt med betalt. Så man kan ju också få in en ganska bra sidoinkomst på det om man driver det liksom som ett riktigt företag. Så det är ju också trevligt.
Det är ju en ganska dyr hobby att hålla på med, så att det är väl lite en av motivationen till att jag startade ett företag var ju också att finansiera det, kunna köpa ordentlig utrustning och kunna vara med i tävlingar som ändå kostar en del och så vidare. Så att, för mig är det ju lite en slutet kretslopp i min fotoekonomi så att säga. Att det mesta jag drar in det går också ut på annat fotorelaterat.
Ja, men verkligen. Och det är ju faktiskt en väldigt stor skillnad. Det märker jag ju av tydligt även om jag visste om det innan, att det är ju mycket pengar som går åt till att lägga på lön och arbetsgivaravgifter och annat jämfört med om det kommer från någon annanstans. Alltså i hur man kan köpa in saker eller rekvisita eller vad man nu gör.
Visst är det så, absolut.
Men du nämnde ju det själv så det blir som en bra brygga här. Men hur, du nämnde tävling och hur kom du in på att börja tävla med dina bilder då?
Det var egentligen den här bildserien jag nämnde då, The Vintage Family, som jag då började sprida lite grann på olika sociala medier. Och då var det flera främlingar då, helt oberoende av varandra, som kontaktade mig så att du, jag tycker du borde tävla med dina bilder. Kolla in det här. Skickade lite länkar till olika tävlingar sådär. Så jag tänkte att, ja, det kan jag väl testa. Så.
Mm.
Hade väl aldrig hört talas om att man kunde tävla i foto innan. Det kände man kanske inte riktigt till om man inte är inne djupt i det träsket.
Nej, men precis.
Men jag tänkte, det kan jag väl prova då. Så jag skickade in till några tävlingar.
Mm.
Och så gick det bra. Mm-hmm. Det var liksom, gick ganska bra från början då.
Mm.
Och jag kände att, jaha, men det här var ju kul. Det var ju bekräftelsebehov man inte visste man hade som uppfyllt på något sätt.
Mm.
Så att det, på den vägen är det. Då fortsatte jag helt enkelt att kolla upp fler och fler tävlingar och började vara med och började vinna lite här och där. Och då blev det ju återigen då en god cirkel kanske av, som sagt, att ja, men det är ju kul att tävla i saker när det går bra.
Ja, inte konstigare än så. Mm. Vilka tävlingar var det du började med?
Den allra första jag skickade in till var faktiskt en fotofestival i Belgien som heter Lens op de Mens. Det är en liten by eller småstad i Belgien som har vartannat år en gatufestival där de ställer ut bilder över hela den här stan. Då. Och då har de också en tävling i samband med det här. Då. Mm. Så hon som var ordförande för det här var en av dem som kontaktade mig och sa att jag tycker att du borde skicka in till det här.
Just ja.
Mm. Så där skickade jag in 3 bilder och blev då blir man då utvald och får vara med i utställningen om de tycker att det är tillräckligt bra.
Mm.
Och sen så fick jag också, jag vann inte, men jag fick ett hedersomnämnande för om det var mest kreativa bilder. Jag kommer inte ihåg vad exakt vad titeln var, men jag fick ett hedersomnämnande i alla fall, vilket såklart var jättekul.
Mm.
Så det var väl egentligen den allra första. Och parallellt med det så var jag också med i en tävling som heter The Portrait Masters, som är USA-baserad då.
Just det.
Och som är en av de större internationella tävlingarna just för porträttfotografer.
Mm.
Så det var också en av de allra första då.
Mm. Hur var det att skicka in sina bilder och få dem bedömda av liksom en jury första gången?
Ja, det är många som tycker att det är lite läskigt det här med tävling. Jag tyckte nog inte det från början. Men det har nog att göra med att jag var så pass ny att jag kände ju inte att jag hade någonting att bevisa. Utan det var mer så var konstigt att de tyckte att jag skulle skicka in. Det är, så bra är jag ju inte. Så för mig var det mer, liksom, jag hade verkligen inga förväntningar på det. Och då, jag kan tänka mig att det är skillnad om man redan försörjer sig som fotograf. Då har man ju kanske någonting att bevisa och känner så att tänk om de inte tycker att jag är bra. Vad säger det om mig och mitt yrkesval?
Mm.
Men så behövde inte jag resonera då. Så jag tyckte nog inte att det var så läskigt så. Men däremot så är det ju skitjobbigt att få kritik på sina bilder. Mm. Det är ju verkligen, du är ju med i SM nu också. Och det är ju liksom en del av den här resan. Att någon ska sitta och pixelgranska ens bilder och tala om allt som är fel med dem.
Ja.
Så ska man gilla att tävla så ska man ju verkligen tycka att det är okej att få kritik. Och det gör skitont ibland när man är jättenöjd med någon bild. Och så är det någon som inte tycker det då. Men det är liksom en del av resan och det får man ta för att bli bättre. Och jag tror att för min del är det ju tävlandet som har pushat mig till att bli bättre. Jag skulle nog ha tröttnat och slutat utvecklas för länge sedan om jag inte hade tävlandet.
Mm, vad spännande.
Det är just den där feedbacken och ständiga konstruktiva kritiken och hjälpen att bli bättre som, ja, men som motiverar mig.
Mm. Hur gör man då för att vara en god tävlingsperson då och inte bli kränkt över kritik?
Jag tänker att man får bli kränkt. Det är en ganska naturlig reaktion.
Jag tror,
ja, men faktiskt. Jag tror att även, man får tänka så här. Även de som är bland de bästa i världen och har vunnit hundratals priser. Även deras bilder får kritik. Det är väldigt sällan någon får 100 poäng som är max. Då, utan det finns ju alltid någonting att kritisera. Så att jag tror att det är helt okej att man först känner sig lite sur. Men det är ju vad man gör där sen som kanske definierar om man passar för att tävla eller inte. Om man då kan fortsätta vara sur och kränkt. Eller om man kan ta ett steg tillbaka, försöka se det lite utifrån och känna att vänta nu, det kanske ligger någonting i det här som jag får ta till mig.
Just ja. Mm. Jag har ju skickat in till SM för första gången i år. Och jag har ju tänkt i många, många år att jag ska vara med och tävla. Men jag har haft någon, jag vet inte, mental blockering där. Jag vet inte, jag tyckte det var... Jag vet inte varför jag inte varit med tidigare. Men det är ändå... Ja, det är väldigt speciellt att redan få så veta att så här, okay, de här bilderna var godkända och de här bilderna har inte gått vidare. Och ja.
Men hur känner du nog inför finalen? Om jag får fråga, jag tycker det är så spännande med folk som tävlar för första gången.
Alltså... Så här... kring mina bilder, jag har några saker som jag själv tänker att det här tror jag att jag kommer få kommentarer kring. Eller jag har några sådana grejer som jag kommer bli förvånad över, för att jag själv kan tycka att det där borde kanske varit bättre. Men jag tycker det känns jättekul och jättespännande, men det kommer nog vara speciellt och vara där och få höra det live, och så får man ändå hålla god min på något sätt, men det ska också bli jättekul att träffa alla människor, och alltså som sagt, man får ju se det som något utvecklande för en. Men ja, spännande och nervöst, men speciellt också.
Men det är verkligen en speciell upplevelse. Och just det med att träffa människor tycker jag är det absolut bästa med SM då. Mm. Vi var ju på plats i Alingsås förra året, ett gäng, och liksom, man har ju lärt känna massa trevliga nya vänner. Man hänger, det är lite som att vara på läger. Man går ut och käkar middag tillsammans, man sitter där och är nervösa ihop och kanske viskar lite till varandra under bildkritiken och ser folks reaktioner på den kritik de får. Och det är väldigt speciellt men också väldigt fint. Och det är en otroligt välkomnande och fin och öppen community, upplever jag. Så det har väl också gjort att man blir inspirerad att fortsätta.
Mm. Sen tänker jag att för min del, det får väl handla lite om att ha lite självkänsla också, eller självförtroende i det man gör. Att så här, okej, jag fick kritik för A, B och C, eller den här bilden gick det inte bra för, men jag tycker att det här är en bild som jag är stolt över, och jag tycker om att ha skapat den, om de som är med på bilden är glada för den. Att så här, man kanske får särskilja lite vad man själv känner kring en bild och vad som objektivt enligt en tävlingsstandard är något bra också. I det.
Absolut, och det, i min värld är det väldigt stor skillnad att skapa en bild för en kund och att skapa en bild för en tävling. Mm. Det är ju väldigt få av mina kundbilder som skulle göra liksom några jättehöga poäng på tävling, även om jag är jättenöjd med dem, kunderna är jättenöjda med dem. Därför att en kund tittar ju på helt andra saker. De är ju intresserade om de själva ser bra ut på bilderna, om barnen är söta.
Exakt.
Och liksom om det är fin setting så. De skiter ju i om de är aningen överexponerad, eller om skärpan kanske sitter lite fel, eller du vet, kompositionen kanske inte är perfekt. Alltså sådana saker är det bara andra fotografer, riktigt nördiga fotografer, som noterar ens. Så att det behöver inte betyda, alltså som sagt, det är väldigt stor skillnad på de bilder som tävlar och hur man delar ut poäng till dem mot hur man bedömer om en kundbild är bra eller inte.
Ja, men verkligen. Jag tänker på, för du vann gravidkategorin förra året, va? Stämmer det?
Stämmer.
Jag minns rätt, ja. Vill du berätta lite om den bilden och hur du kom på att göra den? För om man tittar på den så skulle jag ju ändå säga att det är ju ändå en tävlingsbild och inte bara en vanlig gravidbild där någon står och ser fin ut med en mage.
Mm. Absolut. Nej, det här var en bild som är tagen. Den föreställer min kollega och vän Sandra som var höggravid vid tillfället. Säger att hon födde 3-4 veckor senare kanske, så hon var verkligen en trooper som stod ut med mig. Jag tror vi höll på i 3-4 timmar och fotade, faktiskt hemma hos henne och lånade. Hon är också fotointresserad, så hon har också en liten enkel studio i källaren.
Vad roligt.
Så vi var där och höll på, och jag vet inte hur många olika scener och bilder vi tog i olika positioner. Och det här var ju inte syftet med det här, var ju inte egentligen att dokumentera hennes graviditet då, som kanske liksom, ja, men hos en gravidfotograf, de kunder som kommer dit. Utan det här var ju någonting som jag hade bett om, att få använda henne som modell till mina kreativa bilder då. Så det blev en massa bilder därifrån, men det här är väl den som jag har lagt ner mest tid och kärlek på då. Och den föreställer Sandra, men man ser inte riktigt hennes ansikte. Hon är lite bortvänd från kameran, så man ser hennes mage i profil, och hon har en stor hatt på sig som bildar en väldigt fin form, tycker jag själv då. Och hon står framför en tavelvägg där det sitter en massa tavlor. Och tittar man på de här tavlorna så kan man läsa dem från vänster till höger i att de beskriver en graviditet. Så allra längst upp till vänster så finns det en bild på ett älskande par. Sen är det ett positivt graviditetstest, det är ett ultraljud, det är en kvinna som står med en gravid mage, det är storken som kommer med ett bylte. Och allra längst till höger då så är det liksom en skrattande bebis och en vuxen hand som håller i en bebis hand. Så det är egentligen hela resan av en graviditet som finns beskriven där. Och jag kallar den bilden för The Art of Maternity. Så att absolut, den bilden är ju helt och hållet skapad för tävling då, eller för bilden i sig själv. Det har ju egentligen ingenting att göra med att Sandra själv skulle få en fin bild att hänga på väggen hemma. Även om hon har gjort det också, vilket är kul. Men ja, men det är väl ett ganska bra exempel på skillnaden mellan en tävlingsbild eller en konstbild gentemot en kundbild. Då.
Mm. Hur kommer du på hela den grejen att göra en sån berättelse i en bild? För du frågade innan, ja, men hur jag känner för att tävla. Det är väl det som jag har typ haft känslan av att jag haft svårast för. Att så här, storytelling i bilder. Att liksom själv kunna komma på någonting mer än bara en snygg bild.
Ja, jag får den här frågan ibland. Och jag har ännu aldrig kommit på ett riktigt bra svar faktiskt. Var mina idéer kommer ifrån. Jag vet inte faktiskt. Jag har alltid haft mycket idéer. Jag har en lista i telefonen på säkert 100 olika bildidéer utan att överdriva som jag skulle vilja genomföra.
Mm.
Så nej, jag har nog inget bra svar på var idéerna kommer ifrån. De finns här inne i huvudet. De dyker upp. Ja, jag vet inte. Kanske.
Men när det gäller kreativitet, då tänker jag mycket på det som jag ser som en muskel. Alltså, jag tänker att man kan träna upp sin kreativitet. Att om man gör mycket kreativa saker som målar eller slöjdar eller fotar speciella bilder, ju mer man gör något desto bättre blir man ju på det. Så det är klart, det känns som att du har en ganska hög kreativitetskapacitet med din bildlista.
Ja, men det tror jag absolut. Det finns någon sorts bild ibland om att kreativitet skulle vara en talang som man föds med eller inte. Mm. Och så kan man inte göra något åt det. Men det är ju precis som med allt annat. Det är klart att man kan träna upp det. Och det finns, även om jag inte har någon bra struktur för hur jag jobbar med idéer, så finns det ju många andra som har det och kan beskriva sin kreativa process. Och säkert lära ut den till andra också då.
Mm.
Men det jag kan säga är väl att även om jag inte vet vad fröna till idéerna kommer ifrån alltid, så är det ju alltid någonting som jag jobbar aktivt med. Det är inte så att puff, nu har jag en idé och så går jag in i studion och fotar och sen är det klart. Utan oftast så låter jag mina idéer ligga och jäsa lite i. Det kan vara månader, det kan till och med vara år innan jag realiserar dem. Och då hinner de utvecklas en hel del på vägen.
Just ja.
Ibland kan det till och med vara så att jag fotar någonting, har en idé, sen börjar jag pilla i Photoshop och insåg att nej, men det här kanske jag skulle göra så här istället, och så utvecklas idén till något helt annat håll.
Just
det. Så det är verkligen en iterativ process, mina idéer, att jag jobbar ganska mycket med dem innan vi kommer fram till ett färdigt resultat.
Precis, för det var en fråga jag ville fråga, hur du gör från en bildidé till att ha en färdig bild som du känner dig nöjd med. Men då är det ganska mycket testande.
Ja, det är väldigt olika. Ibland har jag en väldigt tydlig idé om vad jag vill göra. Och då skissar jag oftast upp det, bara penna och papper. Skaffar den rekvisita jag behöver. Hittar någon som kan ställa upp och vara modell. Fotar och in i Photoshop och sätter ihop allting. Och så blir det klart. Det händer att jag följer en så rak linje. Men mer vanligt är väl kanske att det som sagt blir lite kringelikrokar på vägen då. Man inser att nej, men här skulle jag väl tänkt så här istället. Den här rekvisiten kanske jag inte skulle haft. Jag kanske skulle gjort så här istället. Så får man kompletteringsfota lite grann eller göra om. Och ibland börjar det också med en bild. Till exempel när jag har barnen i studion. De kan man ju inte kontrollera, utan det blir ju alla möjliga miner och poser och allt möjligt. Och ibland hittar man ju något guldkorn sådär. Som att oj, den här minen var ju fantastisk. Den här måste jag göra något med. Och så utformar jag en bild ut efter. Ja, men hur min son ser ut i det tillfället. Vad skulle jag kunna sätta in honom i för miljö och för situation som matchar det här uttrycket? Så det kan vara lite åt alla håll.
Men om man tänker på dina bilder som det har gått bra för i tävlingar, har du på förhand kunnat känna att det här är nog en bild som det kommer gå bra för? Eller har det varit mer varierat?
Det är nog lite varierat. Ibland, vissa bilder kan jag känna att ja, men det här kommer gå bra. Andra bilder kan jag känna att det här kommer gå bra, och så gör det inte det. Så, man har inte alltid koll på vad som är bra och inte då när man ska bedöma sina egna bilder. Men å andra hållet också då, att den här bilden, den är väl okej, men den kommer inte vinna någonting. Och sen har det gått bättre än vad man trodde. Och det som gör det väldigt svårbedömt, det är ju att även om fototävlingar försöker att göra det så objektivt som möjligt med utifrån vilka faktorer som får poäng, så kommer man ju inte bort ifrån att konst är ju alltid en subjektiv upplevelse. Så fem domare som dömer dina bilder i SM kanske ger den en helt annan poäng än fem domare som dömer i någon helt annan tävling. Så just kommer det ju alltid att vara. Så att det har ju också lite att göra med vilka som sitter där och faktiskt delar ut poängen.
Ja, och också till viss del vilka andra bidrag som den ställs mot. Som tävlingen då, eller?
Absolut. Ja, men visst är det så. Ser dina bilder ut har du samma stil på dina bilder och samma typ av motiv som 20 andra tävlande i samma kategori, då kommer det ju vara betydligt svårare att få höga poäng än om dina bilder sticker ut lite mer.
Den kritiken du har fått på dina bilder, när man har marinerat den lite grann, håller du med om den för det mesta? Eller kan du ibland känna att så här, nej, det här stämmer inte alls?
Oftast, jag ska säga 95% av fallen, kanske 98% av fallen, så håller jag med. Eller ser att det finns någonting där. Sen kan det ju ibland finnas saker som man kan se på två sätt. Så, okay, den här domaren tyckte så här, men den här domaren tyckte precis tvärtom. Det har hänt att jag har fått helt motstridig kritik på samma bild. Och då får man ju själv bara, okay, vad tycker jag då? Om jag ställer de här två alternativen mot varandra. Håller jag fast vid det jag har gjort, eller tycker jag att jag borde ha gjort på något annat sätt? Så att ibland, ja, alltså oftast så tycker jag att det finns någonting där, ja. Det har väl hänt någon enstaka gång att jag har fått någon kritik där jag trots att ha funderat på det i flera veckor känner att nej, här hade de faktiskt fel. Det skulle inte ha blivit bättre om jag hade gjort så här.
Men
det är sällsynt.
Ändras din syn på dina bilder efter kritik?
Absolut, jo men det gör det. Det är ju som sagt svårt att bedöma sina egna bilder, så det är otroligt spännande att få ett utifrån perspektiv på dem. Allt ifrån hur bra de är, om man får uttrycka sig så, men också vad det är för story jag vill berätta.
Just det.
De flesta av mina bilder är ganska uppenbara, tror jag. Det är, jag brukar försöka jobba med ganska tydlig storytelling och inte vara så dubbeltydig. Men jag har väl någon enstaka bild där jag medvetet har valt att inte göra storyn så tydlig. Och då har det varit superspännande att höra folk sitta och diskutera. Så här, vad betyder den här bilden? Vad är det fotografen vill säga? Hur ska jag tolka det här? Jag har fått mycket spännande tankar och insikter som jag själv inte alls har ämnat med den bilden. Men som jag i efterhand kan se att ja, men så skulle man kunna tolka det.
Ja, men vad roligt. Jag har ju en Instagram till fotopodden och en Facebookgrupp för fotopodden där folk har fått, det jag lagt ut att jag skulle podda med det och folk har fått ställa frågor och jag har fått en del meddelanden skickande till mig och sådär. Så jag tänker att vi ska börja kika lite på frågestunden.
Ja, kör!
Ja, precis. Och en av frågorna som vi fick har vi egentligen varit inne lite på, för att Emily skrev att hon tycker det är jättekul att du ska vara med i podden, men hon frågade det. Var får du alla dina idéer ifrån? Det har vi ju diskuterat lite.
Ja, alltså jag önskar att jag hade ett bra svar. Men I don't know. Nej. Överallt ifrån är väl kanske svaret.
Sen så undrar Sandra vad du gillar att fota med för kamerautrustning.
Jag har en Sony A7 III. En spegellös kamera som jag älskar. Det är ju verkligen ingen värstingmodell. Det är en bra kamera, men det är absolut ingen värstingmodell. Men jag tycker att den funkar väldigt bra för mig då. Sen så har jag mitt absoluta favoritobjektiv när jag är ute och fotar familjer och barn. Det är mitt Sigma 135mm 1,8. Tycker det är helt underbart. Det blir precis den looken jag vill ha. De är väldigt mycket bokeh och ändå väldigt skarpa och bra bilder så. Så det är väl det bästa. Sen i studion så är det lite olika vad jag använder för objektiv. Så där har jag nog inte lika mycket en favorit. Men mycket Sigma-objektiv har jag.
Just det. Tycker, men du pratar om blixt i studion eller?
Ja, precis. Mycket Elinkrom-blixtar då kör jag där.
Och sen så är det en fråga här där de undrar hur gör man för att bli bättre på att redigera?
Ja, men bra fråga. Övning, övning, övning skulle jag säga. Det är väl A och O. Och alltså ska du in i Photoshop så lägg tid på att lära dig grunderna, är väl mitt tips. Det är lätt att bara gå in och försöka göra alldeles för mycket på en gång. Men lägger man tid på att lära sig hur det funkar med lager och masker och verktygen, det kommer man ha tillbaka tusenfalt, för då är man inte lika låst sen till ett specifikt recept i så här gör du just den här typen av bild, utan då kan du börja experimentera mer på egen hand och hitta egna lösningar.
Sen så är det en som har skrivit här och undrar nu när det kommer mer och mer AI, hur tror du folk kommer ställa sig till fotokonst och annat sånt i framtiden?
Och det är ju en jättespännande fråga. Ja, jag tror att det kommer ju absolut bli en jättestor påverkan av AI. Och om vi nu pratar som sagt, om jag nu hade erbjudit den tjänsten till mina kunder att göra de här bilderna. Det hade ju det kommer man ju inte kunna göra så många år till. För det, nu finns det ju appar där du kan peta in en bild på dig själv eller dina barn och få ut precis vad du vill. Mm. Så där har vi ju absolut en tydlig förändring då. Sen tror jag väl att precis som med allt annat hantverk så kommer det fortfarande finnas en viss efterfrågan på det som är genuint hantverksskapat och inte digitalt skapat.
Mm.
Det är väl samma sak som att du kan fortfarande köpa en hemstickad kofta fast det finns liksom miljarder sådana att gå och köpa på H&M. Mm. Men den efterfrågan kommer vara betydligt mindre och jag tror att man kommer se det mer som en kanske lyxvara än en lite mer sådär allmän gods. Mm. Sen, det har ju att göra just med den här digitala konsten då. Men jag tror ju inte att folk kommer vilja ersätta sina bröllopsfoton med AI-genererade bilder. Liksom. Så att det finns ju en viss typ av fotografi som är fredat. Mm. Men däremot tror jag kanske att bröllopsfoto kanske kommer bli lite mer kreativt. Om man väljer att komplettera de här traditionella porträtten med lite mer spännande kreativa bilder när det är lite mer lättillgängligt.
Ja, just det. Det har inte jag tänkt på. Nej, för jag tänker lite som du att så här, jag tror ju ändå att folk kommer alltid vilja ha riktiga bilder på liksom släkt och vänner och familj och sådär. Men jag tänker det här med kreativa bilder och sånt, om det blir väldigt lätt att göra det så kanske det kan finnas viss konkurrens i det. Samtidigt som det finns ju hur många människor som helst som inte är tekniska överhuvudtaget, som aldrig skulle kunna öppna, eller kunna, aldrig har inte har ett intresse av att öppna Photoshop eller ens lära sig göra någonting med AI. Så de kanske struntar i om du gör det på ett snabbare sätt och får fram de magiska bilderna. Eller om du sitter och pillar med i Photoshop i timmar. Det kanske också kommer finnas en marknad för att köpa lite mer AI-genererade kreativa bilder. Bara att man själv inte kanske gör ritjobbet eller vad man ska säga.
Nej men precis, och det vill bara jämföra med målad konst. Jag menar, du kan ju köpa vad som helst på IKEA, men det finns ju fortfarande en jättemarknad för konst skapad direkt av konstnärer och mer originalverk. Mm. Så att det tror jag kommer vara precis samma sak för fotokonst då.
Mm. Precis. Sen så är det en som undrar vilket som är ditt favoritverktyg i Photoshop.
Oh, vilken bra fråga. Vad svårt. Kurvlager kanske. Man kan göra nästan allt med kurvor.
Mm.
Jag älskar kurvor.
Mm. Ja, jag använder det. Om jag redigerar något så använder jag det på alla bilder. Så. Alltid.
Ja, men det, du kan både påverka hela bilden, göra ljusare och mörkare, eller öka kontrast och så vidare. Men du kan också gå in och göra dodge and burn då. Alltså få till en mycket mer målad look på bilden om man går in och pillar i detaljerna. Och du kan få mer ljus i ögonen. Och, ja, men det är väldigt... Mm. Väldigt mångsidigt verktyg. Så kurvor var det bra.
Mm. Jag kom ihåg när jag var yngre och inte var så bra på foto. För jag var tonåring och hade precis börjat. Och då var det en bloggtjej som var så himla duktig på att fota och fick en sån känsla i sina bilder. Och då var det, jag minns att på hennes blogg var det en massa läsare som hela tiden frågade. Vad har du för kurva i Photoshop? Kan du dela med dig av din kurva? Typ. Och hon var så, nej den är privat.
Ja,
det var min idé apropå kurvlager.
Ja.
Och sen så är det en som skriver här och undrar om du har några tips kring att just balansera jobb och fotokunder, just för att ibland blir det liksom lagom och att ibland svämmar det över, skriver hon, och undrar hur du brukar tänka kring det så att man inte sliter ut sig för mycket.
Jag tror att det viktigaste är ju inte bara balansen mellan jobb och foto utan livet i stort. Jag tror inte att man klarar, jag skulle i alla fall aldrig klara att jobba heltid, ha två hyfsat små barn och driva en fotoverksamhet vid sidan av om jag inte också var väldigt bra på att välja bort saker. Jag är till exempel fruktansvärt dålig på att träna numera. Jag har nästan tappat min träning. Det kan man väl resonera om det är bra eller inte. Men det är liksom på något sätt ett medvetet val att jag hinner inte med det också. Jag lagar inte speciellt mycket mat från grunden. Det blir ganska mycket halvfabrikat. Vi har lyxen att kunna ha städhjälp hemma. Med det sagt så ser huset ut som hej kom och hjälp mig större delen av tiden. Liksom, det liksöker överallt. Trädgård är inte välskött. Alltså det är en massa områden i livet där man skulle vilja ha det på ett annat vis. Men sen bara, man får inse att nej, men det går inte. Jag hinner inte med allt det här. Man får släppa perfektionismen på vissa områden då. Och välja att nu är det här som är viktigt för mig. Det är mitt jobb, det är mitt fotande och det är mina barn.
Just ja. Precis. Ja, men det låter bra. Sen så brukar jag ju alltid fråga folk om man vill börja med det som du gör, vare sig det är kunder eller mer sagoredigering eller så. Har du några tips till en nyare fotograf?
Ja, Ja, men det första blir kanske lite upprepning av det jag redan sagt då, men vill du lära dig redigera så lär dig grunderna. Ha inte för stor ambitionsnivå först, utan lägg tid på att lära dig basen. För som sagt, det är en investering som kommer göra det mycket lättare längre fram då. Till exempel då Moderskeppet som jag har pratat om är ju en jättebra sajt, inte bara för att jag är lärare där, utan det är, jag var ju medlem långt innan jag blev lärare. Och för den som inte vet vad Moderskeppet är, så är det en stor utbildningsplattform för kreativa. Så du har kurser i allt från foto till bildredigering till skrivande till design och så vidare och så vidare. Så det är ett jättebra ställe att lära sig. Och sen så även YouTube, finns det ju jättemycket bra grejer på som är helt gratis då. Du har några stycken där, Piximperfect eller Flörn, två stycken som man kan följa som har jättebra grejer när det gäller att lära sig Photoshop då.
Just det.
Så det är väl ett första tips då. Och ett andra tips är att lär dig av andra fotografer. För att bara kolla lite kurser och lite YouTube-klipp så, det kan ju, det är ju jättebra, men jag upplever också att jag har lärt mig otroligt mycket av att förstå andra fotografers workflow och process. Så det kan ju vara antingen att åka på någon kurs. Jag har varit på kurs med Maria Lindberg till exempel, sagofotograf, som är fantastiskt duktig.
Ja, hon,
det var jättebra.
Precis, precis. Hon har ett eget avsnitt som man kan lyssna på efter detta.
Det tycker jag ni ska göra, Maria, är superbra. Så det var ju jättemysigt och väldigt lärorikt. Och sen vet jag ju att, ja men, Therese Asplund, Martina Wärenfelt, båda superduktiga porträttfotografer, har ju också kurser och hur många andra fotografer som helst. Och även internationellt då. Jag har till exempel köpt kurser från Richard Wood som är en fantastisk nyzeeländsk fotograf som gör väldigt mycket composites i Photoshop också. Och lärt mig jättemycket av honom. Så det kan vara värt att investera lite i sin utbildning också då. Inte bara köra de här gratis eller billiga alternativen. Just för att man får hela bilden av hur andra jobbar och inte bara liksom enstaka moment här och där.
Ja, men verkligen. Och det är också väldigt inspirerande och roligt tycker jag att se hur någon annan gör det. Jag tycker, ja, absolut. Det kan jag också rekommendera.
Ja, men det är jättebra. Och sen om man ska avsluta så, det här med att få feedback på sina bilder. Nu är ju tävling kanske den extrema formen av att få feedback då. Det behöver man inte göra, men bara att få lite andra ögon på sina bilder, det är otroligt utvecklande och lärorikt. Och det kan ju vara allt ifrån att man frågar sina vänner eller andra fotografer. Eller att man går med i någon Facebookgrupp som är till för det syftet. Det finns ju massor. Eller Fotopoddens Facebookgrupp säkert. Det finns ju mycket kompetenta, duktiga människor och sådär. Eller skaffa en mentor eller vad det kan vara. Men just det där att hela tiden försöka få någon annans perspektiv, då lär man sig. Jag tror att min utvecklingsresa har ju gått otroligt mycket snabbare eftersom jag har hela tiden fått feedback från andra än om jag hade suttit själv.
Ja, vad spännande. Men du Hanna, det var jätteroligt att höra från dig och ditt fotograferande. Om man har lyssnat på det här avsnittet eller tittat på YouTube och vill gå in och titta på dina bilder, vart går man då?
Instagram är väl det bästa stället då. Där heter jag Hanna Neret Foto.
Just det.
Finns även på Facebook med samma användarnamn. Där är jag inte lika aktiv, men det funkar det också.
Just det. Vad kul. Och Fotopodden har ju en Facebookgrupp som jag har pratat om här i. En Instagram som också heter Fotopodden. Du kan hitta Fotopodden på hemsidan fotopodden.se och på YouTube på Fotopodden. Så Fotopodden finns överallt. Och mig hittar ni ju på fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och YouTube. Tack så hemskt mycket Hanna för att du var med. Det var jätteroligt.
Tusen tack, det var ju superkul att vara här. Kul att få prata med dig lite.
Ja, hejdå.